إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok Usul al-Thalatha, de tre grunderna. Och vi har kommit till det stället då författaren säger: فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Om någon frågar dig, vilka är de tre grunderna som alla måste känna till? Så säger du: att känna till sin herre, sin religion och sin profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De här tre grunderna, att känna till Allah, hans religion och hans profet, de lärde säger att det här är grunden till hela religionen. Det omfattar hela islam. Det är med dessa grunder som en människa blir muslim. Tron på Allah och vittnesmålet om att ingen är värd att dyrkas förutom Allah, och vittnesmålet om att Muhammad alaihissalam är hans sista sändebud. Och de här tre frågorna, det är de som man kommer få i graven. Vem är din herre? Vad är din religion? Och vem var Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller vem var din profet? Och Sheikh Fawzan, han säger att det är otroligt viktigt att muslimerna lär sig dessa tre frågor. Inte bara att man lär sig att säga Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam och islam, utan att man studerar dem djupt. Så att när man ligger i graven och ska svara på dessa frågor, så gör man det med kunskap och med övertygelse. Och det går inte, och det är inte tillåtet, att ha några som helst tveksamheter angående dessa saker. Man får inte tveka i tron på Allah, Allahs rububia, herravälde, eller hans rätt att dyrkas, eller vad gäller hans namn och attributer. Man får inte heller tveka på att islam är den rätta och enda sanna religionen som alla accepterar. Och inte heller tveka på vad gäller Muhammed s.a.w. och hans profetskap. Utan dessa saker måste vara med övertygelse. Och han säger beviset på det här är att när muslimen ligger i graven och frågas: vem är din herre? Han säger Allah. Vad är din religion? Han säger islam. Och vem är den här mannen som sändes bland er? Han säger Muhammed s.a.w. Så han får framgång. Hans grav, den blir bred. Och han får ett fönster till paradiset som öppnas för honom. Och när han ser det, så kommer han önska att domedagen påskyndas, så att han kan få gå in i paradiset. Och en man som ser vacker ut kommer till honom. Och han säger: vem är du? Och han säger: jag är dina goda gärningar. Så han ligger i graven och njuter fram till domedagen. Till skillnad från icke-muslimen. Då dessa två änglar kommer och sätter honom upp och säger: vem är din herre? Han säger: haha, jag vet inte. Vem är din profet? Haha, jag vet inte. Eller: jag hörde folk säga Muhammed, så jag sa samma sak. Vad är din religion? Jag vet inte. Och då kommer de att slå honom med en pinne. Och han kommer skrika så hårt att, eller så högt att alla kan höra det. Och om människorna och djinnerna skulle höra det, så skulle de typ dö, på grund av att de skulle vara så rädda för det här skriket. Och om man skulle slå ett berg med den här pinnen, så skulle berget bli till smulor. Och sen så trycks mannen ihop i graven, så att revbenen går ihop med varandra. Och han får ett fönster till elden som öppnas för honom, och där han får se hans destination i elden. Och han längtar, eller hoppas, att domedagen aldrig kommer. Och så får han ligga på en säng av eld, och han får straff på detta sätt fram till domedagen. Så Sheikhen, han säger här att det här är ett bevis på att det räcker inte med att man hörde någon säga, om man säger samma sak, utan det måste vara på övertygelse. Man måste tro på dessa saker med övertygelse. Och det kommer också att ge sina frukter i detta liv på samma sätt som i graven och i nästa liv. Och sen så säger han, författaren, الأصل الأول معرفة العبد ربه فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربي جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Om någon frågar dig, vem är din herre? Så säger du, min herre är Allah, som försörjer mig och resten av skapelsen. I boken på svenska står det världen, men det som jag tycker verkar mer korrekt är att man säger skapelsen, eftersom att det omfattar allt som finns mellan himmel och jord, även änglarna också. Så det är bättre att säga skapelsen, för det här ordet alam, alamin, betyder allt som är skapat, allt förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Så säg, min herre är Allah som försörjer mig och resten av världen, eller resten av skapelsen, genom sina välsignelser. Det är han som jag dyrkar. Jag dyrkar ingen utom honom. Beviset för detta är Allahs uttalande, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All beröm hör till Allah, världarnas herre. Eller alla lovprisningar tillkommer Allah. Och sen säger han: "Wa kullu ma siwa Allah 'alam, wa ana wahidun min dhalika al-'alam." Allt utom Allah är en del av skapelsen, och jag är en del av den här skapelsen. فإذا قيل لك بما عرفت ربك, om du frågas, hur visste du om din herre, alltså hur kände du till Allah, فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Att om någon frågar dig, hur kände du till Allah? Så säger du, genom hans tecken och det han har skapat. Några av hans tecken är natten, dagen, solen och månen. Bland det han skapat är de sju himlarna och de sju jordarna och det som finns däremellan. Och beviset för detta är Allahs uttalande. Och min ayatihi al-laylu wa-nahar. والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Bland hans tecken finner du natten, dagen, solen och månen. Gör inte sujud, alltså fall inte ner i dyrkan inför varken solen eller månen, utan gör det inför Allah, han som har skapat dem, om det är honom ni verkligen dyrkar. Surat al-Fussilat, vers 37. Och vi tänkte läsa lite här från förklaringen. Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han säger: om någon frågar dig, vem är din herre? Så säg, min herre är han som har försörjt mig och försörjer hela skapelsen med hans välsignelser. Det är honom jag dyrkar, och jag dyrkar ingen annan än honom. Det här är allas herre, så som Allah säger, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Att lov och pris, allt lov och pris tillkommer allvärldens herre. Wal alimuna, det här ordet alimun eller alimin, betyder allting skapat. Allting är skapat. Jinnerna, människorna, djuren, bergen, träden och så vidare. Allt det här räknas som alam, som skapelse. Så Allah, han är herre för allting. Det är han som har skapat och det är han som beordrar. Och det är han som förtjänar att dyrkas. Därför säger Allah: Ja ayyuhan nas u'budu rabbakum. Folk, dyrka eran herre. Versen. Så det är honom jag dyrkar och det finns ingen annan som jag dyrkar. Och beviset för detta är Allahs uttalande: Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Att allt lov och pris tillkommer Allah, all världarnas herre. Och allting förutom Allah är en del av skapelsen. Jinner, människor, djur, berg och så vidare. Och jag är en av denna skapelse som Allah har skapat och sett till att den finns. Och jag är en från den här skapelsen som det åligger att lyda honom. Så allt i skapelsen, vare sig jinner eller människor, måste lyda Allah och hans sändebud och måste särskilja Allah azza wa jal. Och på samma sätt, änglarna måste också lyda Allah subhanahu wa ta'ala och dyrka honom ensam. Så som Allah säger om änglarna: La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Änglar som aldrig brister i lydnad till honom, eller lydnad till Allah, vad han än befaller dem med. Änglar som aldrig brister i lydnad till Allah, vad han än befaller dem, och som utför allt som ålags dem. Och Allah säger också om änglarna: La yasbiqunahu bilqawl wa hum biamrihi ya'malun. Att de talar inte förrän han har talat, och de handlar bara när han befaller. Och den första versen finns i surat al-Tahrim, vers 6, och den andra i surat al-Anbiya, vers 27. Som du muslimen, han fortsätter att förklara den här frågan: hur har du känt till Allah? Hur har du känt till din herre? Hur vet du vem Allah är, han som du dyrkar? Så säg: jag har lärt mig känna till honom genom hans tecken och hans skapelse, hans många tecken och hans många vackra skapelser, som tyder på att han är azim, att han är storslagen. Och annahu al-khallaq al-alim, och att han är skaparen som är allkunnig. Och annahu al-mustahaq li-an yu'bad, och att det är han som förtjänar att dyrkas. Och det är han som skapar vad han vill. Han ger och han håller tillbaka. Han gynnar och han skadar. I hans händer ligger allting. Så det är han som förtjänar att dyrkas och att lydas. Det är han som förtjänar att åkallas, att söka hjälp ifrån. Och allt annat som räknas som dyrkan är endast till honom. Så som Allah säger: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnorna och människorna för att de ska dyrka mig. Så den här dyrkan, det är det som är tawhid, att särskilja Allah. Det är det som är lydnad. Och det är det som är att följa hans sharia. Att också hålla hans, att ära då hans beordringar, och att hålla sig borta från hans förbud, både med gärningar och med tal. Och här, vad gäller den här punkten att känna till Allah, det finns en viktig punkt här som är: hur kan man veta att Allah finns? Okej, och det här kan man säga att det är den första grejen vad gäller tron på Allah. Tro på hans existens. Och det här talar de om i de olika förklaringarna på den här boken. Till exempel Sheikh Fawzan och Sheikh Ibn Uthaymin talar om dessa saker. Och det är otroligt viktigt i dagens samhälle, i den tid vi lever i, och speciellt det här landet där vi lever i. Sverige är ett av världens mest ateistiska länder. Och man lär sig i skolan att människan kom till från apor och Big Bang och så vidare. Och det är otroligt många människor som tvekar på Allahs existens, eller som är förvirrade och inte vet vad de tror på för någonting. Så om någon frågar en: vad finns det för bevis på att Allah finns. Ibn Uthaymin rahimahullah, han nämner att detta går att bevisa ur fyra aspekter. Och de kommer vi att prata om nu inshallah. Han säger de fyra sakerna som tyder på Allahs existens är al-fitra wal-aql wal-shar wal-his. Al-fitra betyder det naturliga tillståndet eller normen som finns inom människan. Och det kommer vi förklara. Och sen al-aql, logik. Och sen al-shar, religionen, alltså uppenbarelserna. Och sen al-has eller al-his, som då betyder upplevelse eller erfarenhet. Det som man kan se i det vardagliga livet. Han säger vad gäller den första, dalalatul fitra, vad gäller beviset på Allahs existens genom al-fitra, det naturliga tillståndet och normen som finns inom människan, så säger han att varje människa eller varje skapelse har fått det här inom sig. Allah har skapat det här inom dem. Tron på att Allah är deras skapare. Och det krävs inte någon tafkir, alltså någon, att man sitter och begrundar och forskar i detta, utan det är någonting som man naturligt vet inom sig. Och han säger att ingen människa vänder sig bort från detta naturliga tillstånd eller den här normen, förutom de som har blivit manipulerade eller man liksom har bearbetat dem på fel sätt. Så som det har nämnts i hadithen från profeten sallallahu alaihi wasallam, då han sa: "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitra, fa abawahu yahawidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu." Det finns ingen människa som föds förutom att han föds på al-fitra, med denna naturliga tro. Och sen är det hans föräldrar som gör honom till jude, kristen eller elddyrkare. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och det finns också en annan hadith som sheikhen inte nämner, där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum." Nam. Att Allah säger: "Sannoliken har jag skapat mina tjänare som hunafa." Och det pratade vi om i förra lektionen. Hunafa, de som är vända mot tauhid och bortvända mot kyrk. Alltså på samma naturliga norm. De tror på Allah, att endast han har rätten att dyrkas. Så Allah skapade människorna i detta tillstånd. Och sen så kom shaitan och tog dem bort från detta tillstånd. Tog dem bort från deras religion. Och förbjöd för dem saker som jag har gjort tillåtet. Och beordrade dem med saker. Och beordrade dem att de ska begå kyrk och dyrka andra vid sidan av mig. Och vad som också bevisar det här är versen i surat al-Araf, där Allah nämner att han tog ut Adams barn från hans rygg och fick dem att vittna mot sig själva: "Är jag inte er herre?" De sa jo, du är våran herre, vi vittnar. Och allt detta för att de inte ska kunna komma på domedagen och säga: "Vi visste inte." Så när profeterna kommer till folk, så vet de innerst inne att det är det här som är rätt. Och det här betyder inte att en människa föds och sen så, om man låter honom vara, att han förstår allting om islam. Utan det finns ju lagar och regler som man måste lära sig. Men vad gäller själva tron på Allah och att han endast har rätten att dyrkas, så är det här det som människan föds på. Och vad som också bevisar det här, att människan vet innerst inne att det finns en gud. Det här säger ulema att alla tror på det här. Alla tror på att det finns en skapare. Men de som förnekar det, de gör det högmodigt. De vill inte underkasta sig. Som Fir'aun. Den enda mannen som nämns i Koranen som förnekade Allah, det var Fir'aun. Alla de andra trodde på Allah, men de ville inte dyrka honom. De ville istället dyrka andra tillsammans med honom eller vid sidan av honom. Men Firaun sa att han var Allah. Men Allah nämner i Koranen att han visste att Mosa var på sanningen, men han vägrade att underkasta sig. Högmodigt. Och det är samma sak med folk idag. De vet innerst inne att det finns en skapare, men de pallar inte bry sig, eller de är högmodiga och så vidare. De vill inte binda sig till någon religion. De tycker att det är jobbigt och så vidare. Kolla bara på dessa människor som säger att de inte tror på Allah. Om de är på ett flygplan som störtar, vad gör de för någonting? De börjar be till Allah, för de vet att han är den enda som kan rädda dem och så vidare. Och den här, en annan grej, det här finns också i vissa djur. Alltså alla djuren självklart tror på Allah, men jag menar att det finns det här att Allah har lärt dem saker och ting. Att ett djur föds och går direkt, eller kryper direkt och dricker från hans mammas bena. Vem har lärt djuret det här, att han ska göra det? Det måste ju ha varit någon som har lärt djuret det här, eller hur? Och samma sak, vem har lärt fåglarna att man ska flyga till söder när det blir kallt? Vart ligger söder någonstans? Att de kan navigera vare sig med stjärnor eller utan stjärnor. Vem har lärt dem det? Att vissa fiskar, laxar, tar sig upp för en flod under en speciell dag under året för att para sig. Vem har lärt laxarna det? Åt vilket håll de ska åka och så vidare. Och samma sak, sköldpaddorna går upp på en speciell strand en dag om året för att para sig. På samma ställe som de föddes på. Vem har lärt dem det? Att hitta. Ja, allt det här, om man kollar på en naturfilm om till exempel fjärilar. Kolla på det här med puppan, det är helt otroligt. Hur den liknar liksom bladen eller trädet som den hänger på. Och sen hur den gör vissa saker. Den liksom lindar in sig själv och så vidare. Vem har lärt djuren allt detta? Det här tyder på att det är någon som har lärt om det. Och det kan inte bara komma till av en slump, som de säger. Och vad gäller det andra beviset, som är al-aql, logiken. Att logiken också bevisar att Allah finns. Han säger, Ibn Uthaymin, att hela den här skapelsen måste ha en skapare och någon som har sett till att den finns, eftersom att den kan inte ha skapat sig själv och den kan inte heller ha kommit till av en slump. Och vad gäller att den inte kan ha skapat sig själv, så säger Sheikhen så här: eftersom att innan den här saken fanns, så var den inte, alltså den fanns inte, det var ingenting, och ingenting kan inte skapa någonting. Eller hur? Kan ingenting skapa någonting? Nej. Så innan skapelsen fanns, så var den ingenting. Och ingenting kan inte skapa någonting. Eller hur? Och om någon skulle påstå att ingenting kan skapa någonting, då skulle man säga att den här personen är dum. Och vad gäller att den har kommit till eller skapats av en slump, så det här är också någonting som är väldigt konstigt och underligt att folk tror på. Man behöver inte få något Nobelpris eller vara någon speciell superintellekt människa för att förstå att den här skapelsen kan inte ha kommit till av en slump. För han säger att allting som sker måste ha någonting som har sett till att det sker. Om någonting har skett, Big Bang eller vad ni kallar det för, vem har sett till att det här har skett? Och att det har skett, och sen att det har blivit, hela skapelsen har blivit så unik och så vacker i sin ordning, att allting på jorden är i en sån harmoni, att den är så, den liksom lever i harmoni, i samband med varandra. Och hur liksom de här växterna passar ihop med varandra och djuren passar ihop med varandra och så vidare. Att om en växt inte finns på ett speciellt ställe, så kan det påverka hela stället, eller ett litet djur eller en insekt och så vidare. Vem har sett till det här? Att det finns man och kvinna av allting, stor och liten av allting. Kom det här till av en slump? Nej, det kan inte ha kommit till av en slump. Utan den här ordningen och harmonin tyder på att det är någon som har skapat det på det sättet. Och man säger så här, slumpen kan inte orsaka någonting perfekt. Om du stoppar ner massa små bokstäver, plastbokstäver, låt oss säga 10 000 plastbokstäver i en låda, och du börjar skaka på den här lådan, kan man förvänta sig att det kommer komma ut en bok? Att bokstäverna kommer, om du häller ut dem, att de kommer hamna i ordning, och att det kommer vara till exempel en bok i fysik eller någonting. Är det här möjligt? Nej, det är inte möjligt. Även om du skulle skaka lådan i flera år. Och samma sak är det med skapelsen. Det är omöjligt att en slump och en explosion skulle leda till den perfekta ordningen och harmonin som finns på jorden. Det är helt omöjligt. Det perfekta avståndet från solen, att den ligger mellan solen och månen, och att de snurrar runt jorden, och att det finns rätt nivå med vatten på jorden och så vidare, att allting är helt perfekt. Vi tar mycket saker för givet. Men hur skulle livet vara utan dag och natt till exempel? Eller utan natt? Om allting skulle vara dag, vi skulle inte veta tid, man skulle aldrig kunna vila, saker skulle inte växa och så vidare. Hur skulle livet vara om alla människor var blinda till exempel? Man tar mycket saker för givet. Eller om ögonen skulle sitta på fötterna. Och Ibn al-Qayyim har pratat med att allting är så perfekt på människan. Kolla dig själv i spegeln bara. Som Allah nämner i Koranen, att det finns tecken i er själva. Tänk bara, reflektera. Men vi tar för mycket saker för givet. Så om man kollar sig själv i spegeln, att ögonen sitter på rätt ställe, näsan på rätt ställe, munnen på rätt ställe, man kan tala, man kan känna smak, man kan känna lukt, man kan höra, alla dessa välsignelser. Hur skulle livet vara utan dessa saker? Kom de också till av en slump? För att människan, som de säger, behövde dessa saker, så han utvecklade dessa saker under miljarder år och så vidare. Det här är helt löjligt. För naturen har ingen vilja. Och naturen har inget intellekt som vet att jag behöver si och så, och jag vill ha si och så, så jag kommer att utveckla det här under 100 miljarder år. Det här är helt absurt. Det finns inga som helst bevis för dessa saker. Så Sheikhen säger, om dessa saker inte har skapat sig själva och inte heller har kommit till av en slump, då är det enda som kvarstår att det är någon som har skapat det. Och det är Allah. Och Allah, han har nämnt detta logiska resonemang i Koranen. Då han säger, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Skapades de från ingenting, eller är det de själva som är skaparna? Skapades de från ingenting, alltså slumpen, eller är det de själva som är skaparna? Och svaren på dessa två frågor är nej. De skapades inte av en slump, och de skapade inte sig själva. Och den här suran finns i den här versen finns i surat At-Tur, vers 35. Så det enda som kvarstår är att skapelsen måste ha en skapare, som är Allah tabaraka wa ta'ala. Därför fanns det en man från sahaba som heter Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Innan han blev muslim så hörde han profeten sallallahu alaihi wasallam recitera den här suran. Och när han kom till den här versen, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, skapades de från ingenting, eller är det de själva som är skaparna? Så sa han, det var som att mitt hjärta skulle flyga iväg. Det höll på att flyga iväg. Och det var första gången jag fick iman i mitt hjärta. Och den här hadithen finns i Bukhari. Och Sheikhen, han säger ett annat exempel. Om du till exempel säger till en människa att det finns ett ståtligt slott, ett mycket vackert slott, som är omgivet av trädgårdar med floder Och i slottet finns det rum. Och i rummen finns det sängar och soffor och lampor och alla vackra saker. Och om någon skulle säga, det här slottet och allt som finns i slottet kom till av sig själv, vad skulle man säga till den personen som påstår det här? Du är dum, du är galen, du är påverkad. Så hur kan man då säga om skapelsen, hela jorden, som är så unik och som är en sån harmoni och så vacker, att den kom till av sig själv? Det är ännu dummare att påstå någonting sådant. Så man ska inte låta sig luras av vad kuffar säger, vad ateisterna säger. Deras bevis är svagt och det är helt grundlöst också. Det finns till och med icke-muslimer som säger att det måste finnas en skapare. Den här evolutionsteorin, den håller inte. Darwin hade fel. Darwin var också en man som var galen. Han var psykiskt sjuk. Och även hans teori, de kallar det för teori, de kallar det inte för fakta. Teori betyder att det är en åsikt. Det tredje beviset för Allahs existens är ash-shar', religionen, de uppenbarade bevisen. Han säger att alla böcker som Allah har uppenbarat påstår eller säger att Allah finns. Vare sig det är Isas bok eller Mosas bok eller Ibrahims bok, alla dessa böcker säger detta. Och han säger också att alla de lagar som finns i de här böckerna som gynnar människorna tyder på att det är en mycket vis skapare som har gjort dessa lagar. Och det här har Ibn al-Qayyim också nämnt, att de här lagarna som islam har kommit med är ett bevis i sig själv på att islam är rätt. Bara de i sig själv är ett bevis på att islam är rätt. Vilken annan religion har kommit med ett helt levnadssätt från morgon till kväll? Från den fattigaste människan till den rikaste människan, han som styr till han som jobbar, kvinna, man, barn, alla har fått sina rättigheter och sina skyldigheter. Och alla vet vad de ska göra. Och om man praktiserar islam så kommer det vara fred, det kommer inte finnas fattigdom, man kommer leva i säkerhet och så vidare. Vilken annan religion har kommit med det här? Ingen. Därför finner vi att de alltid hittar på nya saker. Kommunism och demokrati, allt hittar de på nya saker. Men det finns alltid brister och fel i dem. Det är alltid folk som lider. Och det är därför de alltid måste ändra på dem. Men islam är komplett och passar i varje tid och på varje plats och för alla människor. Och han nämner också att dessa uppenbarelser har kommit med fakta som tyder på att det måste vara från Allah, eftersom att de här fakta har visat sig vara sanna. Och ingen kan veta dessa saker förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här står inte i boken, men till exempel då Koranen påstår, eller Koranen säger, att bergen är nedstuckna i jorden för att den inte ska skaka. Det här är någonting som profeten Muhammed s.a.w. omöjligt kunde ha vetit på den tiden. Att bergen är nedstuckna. Man förstår av det att det också finns berg under marken. För om man sticker ner någonting så går det också ner i marken, eller hur? Och hur kunde man veta för 1400 år sedan att det finns berg under marken? Och hur kunde Muhammed s.a.w. veta att bergens funktion är att göra så att jorden inte skakar? Och ta det här exemplet också med fostrets utveckling i magen. Det står mycket detaljerat i Koranen och i Sunnan om hur fostret utvecklas. Och han som är den mest kunniga i hela världen på det här ämnet, embryologi, om hur fostret utvecklas i magen, en icke-muslim, han sa att den här Koranen måste vara en uppenbarelse. För Muhammed a.s. kunde omöjligt har vetat dessa saker för 1400 år sedan. Och då var det någon som sa, men vadå, kunde han inte ha typ dissekerat och öppnat massa kvinnor och sånt? Han sa nej, även om han skulle ha gjort det så fanns det inget mikroskop. Mikroskopet uppfanns för Det var inte alls länge sedan, 100-200 år sedan. Så hur kan han veta att det först är en droppe och sen att den ser ut som en igel och sen som en tuggad köttklump och så vidare? Att barnet, fostret, skapas i tre mörker och så vidare. Allt det här var någonting som han omöjligt kunde ha vetat. Vilket tyder på att det måste vara en uppenbarelse. Och de här sakerna är många. Och vad gäller det sista beviset som Sheikhen nämner, det här med erfarenhet och upplevelse, eller någonting som man ser i det vardagliga livet, så säger han till exempel: vi bevittnar alla att folk åkallar Allah och får sin åkallan besvarad. De gör dua och Allah besvarar deras åkallan. De är nödställda och i behov av Allah. De ber honom uppriktigt och de får hjälp. Det här tyder på Allahs existens. Som Allah säger: wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Och Nuh, då han åkallade oss och vi besvarade honom. Surat al-Anbiya, vers 76. Och då Allah säger: idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Då ni bad om Allahs hjälp, ni var nödställda och han gav er hjälp, eller han besvarade er åkallan. Och i Sahih Bukhari har det nämnts i en hadith från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att han sa: en gång så kom det in en beduin till moskén under fredagsbönen och profeten sallallahu alaihi wasallam predikade, och beduinen han sa: ja Rasulullah, vi har förlorat vår egendom, våra barn är hungriga, åkalla Allah. Alltså att det ska börja regna på grund av torka, så ville han att han skulle åkalla Allah. Så profeten sallallahu alaihi wasallam lyfte händerna och gjorde Allah till Allah, gjorde dua till Allah att det skulle börja regna. Så de sa: vi såg berg, vi såg moln stora som berg samlas över Medina. Och han hann inte ens gå ner från minbar innan man såg att det rann vatten från hans skägg. Och sen nästa fredag kom samma beduin eller en annan man tillbaka och han sa: ja Rasulullah, våra hus har regnat sönder, våra egendom har dränkts, åkalla Allah. Alltså att det ska sluta regna. Så han lyfte händerna och sa: och Allah, gör så att det regnar kring oss och inte på oss. Och så pekade han mot himlen och molnen försvann direkt. Och det här tyder ju på, det regnade en hel vecka. Han bara lyfte händerna och molnen kom från ingenstans. Han lyfte händerna och molnen försvann. Och det här är också någonting som man har sett, att man har bett om regn och det inte har regnat på flera månader. Jag kommer ihåg det i Saudiarabien. Man ber om regn, det finns en speciell bön man gör i moskén, och direkt efter så kommer det regn, fast det inte har regnat på flera månader. Och samma sak, ni kanske också har sett det i ert liv. Man har varit i behov av någonting och man har bett Allah uppriktigt och man har fått det samma dag eller dagen efter och så vidare, på ett helt otroligt sätt som man aldrig kunde tänka sig. Allt det här tyder på Allahs existens, att Allah hör oss och besvarar våran åkallan. Man säger också att det har att göra med att man uppfyller villkoren för att ens dua ska accepteras. Och där kanske vi kan gå igenom någon annan lektion. Det finns vissa saker som är rekommenderade att göra när man ska göra dua. Och han säger en annan aspekt på det som vi upplever är profeternas mirakel. De som har bevittnats av människor, vi har hört om dem. De här är också tydliga bevis på Allahs existens och på att den som har sänt dem är Allah subhanahu wa ta'ala, eftersom de gör saker som är onaturliga, mirakel som ingen människa skulle kunna göra förutom med hjälpen av Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah, han ger profeterna mirakel för att stärka dem och för att folk ska tro på dem. Han säger till exempel då Allah berättar om Musa alaihi salam, när Allah beordrade honom att slå med käppen på havet. Så han slog med käppen på havet och det blev 12 stycken vägar. Inte bara vägar, utan det blev torra vägar. Och vattnet stod som berg. Som raka liksom som berg. Och marken blev torr. Och Allah säger om detta i Koranen: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Att vi uppenbarade för Mosa att han skulle slå med sin käpp på havet. Så det delade sig, alltså i 12 vägar, och det blev som väldiga berg. Alltså det blev som väldiga berg, havet, när det stod mellan de här vägarna. Och den här versen finns i surat al-Shu'ara, vers 63. Ett annat exempel är Isa a.s. då han med Allahs hjälp gav liv till döda människor från deras gravar. وَأُحْهِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Som Isa säger: jag ger liv till de döda med Allahs vilja, eller med Allahs hjälp. Surat Ala Imran, vers 49. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ. Allah säger: då du gav, eller du tog ut de döda från gravarna med min hjälp. Surat Al-Ma'ida, vers 110. Och ni vet också Isa a.s. talade som spädbarn, som det finns i surat Maryam. Och en gång så blåste han liv med Allahs vilja i en lerduva. Och han botade också de blinda och spetälska och de som var albino och så vidare. Allt med Allahs vilja. Och ett exempel från Muhammad a.s. är när Quraysh, stammen av Quraysh, ville ha ett mirakel. Så han pekade mot månen, fullmånen, och den delade sig i två. Och Allah nämner om detta i Koranen: اقتربت الساعة وانشق القمر. Att domedagen har närmat sig och månen har delat på sig. Och det som vi nämnde innan, som vi avslutar med, är att skapelsen tyder på att det finns en skapare. Och skapelsen tyder också på hur perfekt den här skaparen är. Som beduinen han sa, de har frågat en beduin en gång: hur vet du att Allah finns? Så han sa: subhanallah. Kamelens spill, alltså kamelens avföring, tyder på att den har varit där. Och kamelens spår tyder på att den har gått där. Så vad ska vi då inte säga om himlen och stjärnorna som ligger så vackert på himlen, stjärntecknena, och jorden och hur vackert den är utspridd, och haven och dess vågor, natten och dagen. Allt det här tyder på en mycket skicklig skapare. Så man bara kollar sig runt omkring i naturen, kollar på sig själv, så märker man att allting är perfekt och allting är skapat med vishet, vilket tyder på att det måste finnas en skapare. Och här avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.